och presentera Runar Alvesäter, som jag har pratat om tidigare. Och Runar, du är välkommen.
Tackar.
Du är född och uppvuxen, åtminstone till en större del, här i Handen.
Ja.
Var då någonstans?
Jag är född på Daler barnvårdshus, som fanns på Daler på den tiden, det är borta nu. Men vi bodde nere på Källvägen här i Handen. Men ja, vi föddes där nere i alla fall, man tänker om. Och ja, och det var 1929, slog jag upp mina blå.
Ja, det ser man. Den biten av Källvägen finns inte kvar, va? Det är väl över sjukhustomten numera.
Ja, det stämmer det. Ja. Ja.
Källvägen finns ju kvar mellan vad fasen heter vägen vi åker på, Parkvägen,
ja, Parkvägen
tror jag. Parkvägen, ja. Och upp till Haninge centrum där. Ja. Till skolan, till Runstenskolan.
Där var hörntomten, Källvägen och Garagevägen som det hette. Den garagevägen gick ju från nuvarande Runstensvägen ner till Källvägen.
Mm. Men Garagevägen är också borta.
Ja, den är också borta, ja.
Ja, nu står det hus där. Mm. Så vitt jag förstått så har du ett brinnande intresse för bussar. Och det brinnande intresset, det grundlade du någonstans som liten pojk. Var var det någonstans?
Ja, det var tack vare det att min far arbetade i bolaget. Han började hos Kalle Ryd 1925 och körde på Dalar, Handels järnvägsstation. Men sedan så förlängdes linjen in till Södra Bantorget. Och det var så att när jag började kunna röra mig själv, om man säger, så fick jag väl, eller kunde jag väl följa med farsan upp till garaget och titta på bussarna. Där vaknade intresset och det sitter kvar igen idag. De där gamla kärrorna som fanns då på den tiden. Mm. Det var ju inte mer än 8-10 vagnar i det här garaget. Det var inte så stort i garaget.
Nej, jag minns det där garaget. Jag har faktiskt sett det när jag var grabb också. Mm. Som låg, man såg det ifrån, eller ja, det hade väl, nej, det hade adress Garagevägen, men man såg det från Runstensvägen.
Ja, ja, det stämmer det.
För er som har varit med lite längre i den här kommunen kanske kommer ihåg Backmans affär.
Ja.
Och innan det,
Bäcklund från första början.
Bäcklund från allra första början och Backmans affär från den tiden jag har funnits till. Och bredvid den byggnaden där låg gamla bussgaraget.
Troligen byggt 1924 eller 25.
Jag har sett den in, jag tror till och med jag berättade om det förra måndagen, ja. Att man invigde garaget 1924.
Ja, så var det, kanske.
Jag för mig att det var. Mm. Ja, så är det. Ja, du har redan berättat att din far hade ju en viss anknytning, det vill säga han körde buss. Och det var väl redan innan du föddes, tror jag.
Ja, han började 1925.
Ja, där ser man. Men du har fler anhöriga som har jobbat i den här branschen.
Ja, min syster jobbade ju då när man började med konduktrisser på bussarna. Va? Det var ju manligt i vanliga fall, va? Men jag tror det var efter kriget eller under kriget man började med konduktrisser.
Ja.
Och, eller konduktriser, vad man säger. Och syrran min jobbade där. Jag kommer inte ihåg hur många år det var, men ja, det var under slutet på, ja, 49-50 någonting.
Ja, ja. Okej. Jag kommer ihåg din syrra. Jag visste inte när vi träffades här för några månader sedan att det var din syster, men du talade om vem det var och jag känner igen henne. Jag vet inte om hon lyssnar, så kan vi hälsa. Vi har inte varit direkt bekanta med varandra, men jag har åkt med dig. Vad heter hon förresten?
Sonja.
Sonja. Mm. Jag åkte ju både i Länna centrum och åkte i första hand till Beatebergsskolan när jag var liten och sen åkte jag in till stan. Till Skanstull och gick i skola uppe på Söder också. Men sen har du själv varit med i trafiken, under vilka år var det?
Ja, jag började 1946 som konduktör. Det höll jag på ända till man gjorde rekryterna. Jag började köra 51. Ja. Och då var det så här att Nynäsbanan och Söder, eller bussbolaget här, det var en ny linje som skulle öppnas mellan Skogås och Ringvägen, va? Och busstrafiken i Stockholms centrum vann den kampen om det. Så vi var de första, bland de första grabbarna som fem stycken som hade fått trafikkort som fick fortsätta köra enmansbetjäning. Det var då man började ta bort konduktörerna från bussarna.
Det gjorde man. För att mitt minne av busstrafiken då, alltså från, jag var alltså född 41, vill säga jag började i skolan 48. Mm. Och jag har nog för mig att det var ett konduktörer och konduktriser på varenda buss.
Ja, då var det det.
Det var det,
ja. Ja, det var det. Men successivt sedan efter 51, om man uttrycker mig så börjar man trappa ner på det. Så att Dalarölinjen vart väl enmans på en tjänst, var på ett delat pass, man körde förmiddag eftermiddag.
Ja.
Den vart utan konduktör, men däremot den vanliga förra eftermiddagspasset hade konduktör. Det var ju ganska mycket paket då och sånt där på den tiden. Så. Mm. Mm.
Som ni förstår nu, lyssnarna. Så har vi en kille med oss här som har ett ganska så rejäl både anknytning till busstrafiken och dessutom intresse för det. Han har nämligen samlat på sig fotografier i rätt så stora mängder. Och han har dessutom gjort en hel del textmaterial i syftet att kunna göra en bok. Innan vi pratar vidare om det så ska vi lyssna på... Så var det med det. Innan vi går vidare nu, Runar, så ska vi göra en efterlysning. För det är så här att du har ett fotografi som är ett tidningsurklipp. Och det här föreställer en brandbil med registreringsnumret B7778. Och det syns klart och tydligt, bilden är knivskarp i det avseendet. Den är en ombyggd före detta buss, och ombyggnationen skedde 1940. Sen såldes den här ombyggda bussen, som alltså har blivit en brandbil. Den såldes 1941 till frivilliga brandkåren här i Handen. Och bilden finns någonstans, det vet vi, för du har ett urklipp ur en tidning på den, va? Men Runar vill väldigt gärna få fatt i originalbilden, om det går.
Mm.
Så om det är någon lyssnare som känner igen beskrivningen, det är alltså en brandbil fotograferad framifrån, registreringsskylten är väl synlig och den är alltså ombyggd till brandbil 1940. Känner ni på er att ni har den här bilden, hör av er hit. Ni kan ringa hit till radion på 777 2255. Känner ni någon som ni misstänker kan tänkas ha den, så prata med vederbörande så att vi kan få fram originalbilden där. Nu ska vi prata vidare om ditt jobb. Du har lagt ner en himlens massa tid. Och jag ska först fråga dig, hur långt fram har du dokumenterat och sparat bilder? Gör du det fortfarande eller har du satt något sorts stoppdatum?
Ja, jag har satt en gräns när SL kommer ut, och det är när CF-arna, det är sista vagnarna som jag, CF-arna och BF-arna när de kommer.
Ja.
Där slutar jag, för sedan kommer SL in i bilden, och det behöver jag inte hålla på med, tycker jag. Det finns andra som gör det.
Ja, det gör det säkert.
Så att, det är bara när vagnarna var gula och gröna, eller, eller de var inte gula, de var väl
beige. Ja. De är en grön rand, har jag för mig, och i den randen så stod det busstrafiken.
Ja, före dess, innan gröna randen kom, då var de ju målade gröna i kring fönstren.
Jaha, det kanske de var.
Överdelen.
Ja, just det. Så är det. Förutom alla dessa fotografier, för det har du en uppsjö av.
Ja, det rör som en omkring en 250-300 fotografier som jag har lyckats få tag. Jag har ringt runt bland de här gamla chaufförerna som är pensionärer och fått väldigt mycket fin hjälp av dem, för de har ju haft bra med fotografier. Dels har jag lyckats få tag i sådana här leveransfoton från Scania och Tidaholm och sånt där. Bussen är så där, om man säger så, den är mest intressant, va. Märket kanske inte så intressant för många, va, men jag håller på gamla Tidaholmarna, om man säger. Det försvann ju 1935, va, men det fanns ju dock 63 stycken Tidaholmsvagnar i bolaget i början på 30-talet, va. Man började redan 1925 och köpa in, då var ju inte bolaget, fanns inte det, utan då var ju privata åkarna, va. Som köpte upp Tidaholmarna. Och jag vet här i Handengaraget då, när jag började kunna röra mig, så fanns det både Rio och GMC och Chevrolet, tror jag, fanns den också bland annat. Så att, men övervägande var ju Tidaholm. Och sen en Regal AEC-vagn, en engelsk vagn, sån här halvtruck, men hade rum och kokor som han sa, för han satt på sig själv. Mm. Det är väl den som är mest omtalad i vad man pratar med de här gamla chaufförerna, för det var något särskilt med den vagnen. Tyvärr så brann den upp i Gårdövägen, och där har det gått en historia om att Schattvisten och kondisen hade varit inne och rumlat och sina pigor någonstans där vid Gårdö, och när de kom ut så hade vagnen brunnit upp. Det där får man ta med en nypa salt.
Ja, det kan man göra. Man kan anta att det gick helt till andra ord.
Ja. Att, men jag kommer ihåg när de kom hem, släparen där chassit då, då hade man bara satt på nya däck fram, och bakvagnen hängde uppe på en lastbil. Man hade en Rio lastbil här och släpa hem. Men sen, så jag var med farsan med. Jag tror förresten, inte farsan, jag tror bara Carl Litzén jag var med upp när de kom hem, släparen där på morgon i garaget.
Som ni förstår så är det ju så här att förr i världen, då fanns det en, jag höll på att säga, sjuhälsiker, som man får inte svära, så det är bäst att ta tillbaka det. En väldans massa olika märken på bussmarknaden. Va? Idag kan man ju säga att vi här på SL Buss, vi har i stort sett bara Volvo och Scania. Jag vet att det förekommer Mercedes på några andra garage. Så det är alltså, vi kan lugnt säga att det är tre olika. Och utseendemässigt så skiljer sig inte bussar så där avsevärt ifrån varann i designen. Även om det finns detaljskillnader. Men förr i världen, då var det alltså en enorm skillnad på två olika fabrikat och även samma fabrikat från ena året till det andra. Va? Och detta gör ju att det är särskilt intressant för alla er som har gamla bilder. Gör er inte av med dem. Är ni rent av arvingar till någon äldre bussförare eller någon som har varit bra på att samla bilder, så leta igenom ert arvegods om det finns såna här bilder kvar. Och gör det inte som jag har en kollega nere i Håga. När han städade efter sina föräldrar eller efter sin far var väl, då slängde han en hel kartong bilder, bland annat på den här färjetrafiken på Dreviken.
Tråkigt.
Ja, just det. Han får äta upp att han gjorde det. Man slänger inte sånt, Anders. Försök att lära dig det till nästa gång. Så är det. Förutom bilder så har du dessutom samlat på dig, det vill säga du har gjort kopior på de trafiktillstånd som alla de här åkarna, som det var ju alltså en helsikes massa åkare dessutom förr i världen. Det var inte så att en åkare hade 10 bussar, utan det var, jag får säga, 10 åkare som hade 2 bussar. Nej, inte riktigt så illa heller. Hur har du fått fram de här tillstånden och gjort kopior på dem?
Ja, det är att leta på länsstyrelsen bland annat för att få fram tillstånden. Det är att bläddra i deras stora liggare de har och bara plocka hela tiden. Jag kan ta till exempel, innan myndigheterna fick ordning på trafiken här, om man säger på vändelsesidan, då körde man från Enskede spårstation eller Dalarvägen, korsningen Dalarvägen och Sockenvägen, till Hanviken. Och där var det 31 stycken åkare som hade fått tillstånd ända från 1916. Och fram då 1923-24, då började myndigheterna rota in, så då var det bara 3 åkare kvar. Och det var ju de flesta av de här som hade lastbilar, va, med pressängar och bänkar på. De gick av tvättinrättningar och sånt där. Det var ju baserat på det runt omkring här i Haning. Va. Så att när de körde in tvätten på lördagarna, då var det att de hämtade ut folk. Tack vare det, det fanns inga förbindelser överhuvudtaget till Vänsö. Med mindre att man fick åka med minnesbanan till Dreviken station och sedan åka de här sluparna som gick över.
Ja, just det.
Men de visade sig att de var typ för små. Det var en från första början. Och sen köpte man in en till. Och jag tror det fanns en tredje. Lasse Pettersson har säkert reda på det.
Och det fanns en tredje som heter Kumla, för det var ägaren till Kumla gård som sålde den till det här bolaget.
Det var ju så här, 1915 så exploaterades ju Vändelse gård, va? Man sålde av tomter till stockholmarna, som man sa på den tiden, för att bygga. Och det var ju många som varit fasta, ofasta där. Och sportstugiga, som man sa. Va?
Jo, så är det naturligtvis, ja. Och jag kan ju anta att när du har gått till Länsstyrelsens arkiv, så är det ju inte bara så att det sitter alla tillstånd på den här sidan, nej, sitter i en perm, utan det sitter tillstånd i datumordning på hela Stockholms län.
De har gjort ett ganska bra jobb ändå där inne, för de har delat upp det så att det går rätt att följa om man bara har registreringsnumren på vagnarna. Va,
just det, men då gäller det att ha registreringsnumren
också. Ja, just det, man måste ha en bild också där det ser numret på. Ja, ja. Ofta så står folk faktiskt framför skylten som man inte ser, va. förstår du. Men då får du plocka de här diggarna, de är från, som är då ifrån, ja, början.
Jag för mig att du dessutom berättade att det fattas en liggare där. Ja. Någon liggare har helt enkelt försvunnit.
Ja, det är väldigt konstigt, för det är ganska stora böcker, va? Och där är numren från A, för, ja, både A och B 5000, det är ihop i de där liggarna, va?
Ja.
Och upp till 5999, va? Den boken är helt borta, förstår du.
Ja.
Och det är väldigt tråkigt, för att det finns säkert material där som jag skulle kunna vara med på.
Ja, det skulle vara intressant att ha.
Ja. Men det är väldigt konstigt att, men det var ju så här på länsstyrelsen att man fick sitta där nere i källaren och rota. Och då gjorde man ordning i de här bladerna, besiktningsinstrumenten som heter. Ja. Och la dem på ett bord och skrev sitt namn på, så slog de kopia åt den och skickade dem på posten till den. Idag får du inte gå dit överhuvudtaget och sätta. Du får inte ha någon folk med dig, någon personal med dig heller.
Nej, nej.
För att de har smått originalintygen, alltså. Det är det som är tråkigt, alltså.
Ja, det är synd.
Ja.
Är det så att ni någon gång kommer på någon typ av auktion eller något sånt där och någon försöker kränga ut en liggare med gamla tillstånd, ja, så vet ni det att den är förmodligen stulen ifrån länsstyrelsens arkiv. Hur var det förresten? Var det inte så för att du hade länsstyrelsen för Stockholms län och överståthållarämbetet för Stockholms stad?
Ja, det är så det är också.
Det är också. Men det är sammanslaget rent praktiskt idag, så att det finns på samma ställe. Ja.
Har du bara numren så kan du, annars får du gå efter namnen av bokarna.
Ska vi lyssna på någon musik? Vad har vi kvar? 10 minuter? Ja. Du håller på och samlar på dig. Du har gjort text, du har samlat bilder. Och syftet är att försöka få ihop en bok. Jag vet att du uppstår vissa svårigheter. Men hur är det? Kommer du någon vacker dag att sitta ner i Bildstens bokhandel här och signera böcker?
Ja, det kan jag inte svara på rent sagt. För att det är, ja, det är så väldigt dyrt. För det kan man... Kan man säga priset, så går det på, om man ska ha en ordentlig bok med text, va, då blir det att den kostar 160-170 000.
Jag förstår det.
Och då är frågan den, vem köper böckerna?
Ja.
Det är
det är alltså naturligtvis ett jätteproblem med alla såna här böcker, att de har inte, det blir inte tillräcklig omsättning för att förlag ska se pengar hit, och de tycker inte det. Så vad det handlar om egentligen, och det är väl försöka att på något sätt skaffa sponsorer för att finansiera en sån här sak. Sen kan man, det är naturligtvis bilderna som är dyra, men skulle det bli mycket billigare om man bara gjorde ett enklare häfte, fick in bilderna och texten men inte hade samma krav på en fin bok, så att säga?
Nej, det är klart du kan göra, bara sådär, inte lägga ut texten sådär långt, va, eller, utan tala bara om att då börjar bolagen och sen bara kort text. Va? Sen kan du sätta in för varje bild, vad är det för vagn och sånt där. Vad är det för folk som står i vagnen och bland annat. Det behövs inte så mycket mer.
Men det är inte dyrt att trycka texten, utan det är väl själva bilderna som blir dyrt att trycka in.
Tack vare att det är svartvita bilder så är det lite omständigt på dem. Jag ringde runt olika förlag, va? Eller tryckar, va? Och de var inte intresserade, för de måste byta plåta tack vare det svarta bilder, säger man.
Ja, det står det.
Så där är det.
Är det så att ni tycker att det vore intressant, och det tycker jag, och jag vet många som tycker det, att det vore kul att ha någon form av bok som dokumenterar den här busstrafiken. För det är nämligen så här att det finns böcker som handlar om andra trafikområden. Vi har en bok som heter Buss på buss, tror jag den heter, som handlar om Stockholms läns Omnibus aktiebolag, och det är alltså norr om Stockholm, Roslagen upp mot Uppsala. Sen vet jag inte riktigt, men jag vet att jag har ju sett dem om andra delar av landet och allt sånt där. Men just den här trafiken mellan Stockholm, Södermalm och Haninge, inklusive Dalarö hör till Haninge numera, och även ner till Nynäshamn, den finns det inte någon som helst skrift om.
Nej, det gör inte det.
Det är synd.
Ja.
Så är det. Framför gärna era önskemål så att vi kan kanske få en opinion för och eventuellt få någon som ställer upp och sponsrar en sån här bok. Det är trots allt inte så att det gäller några jättestora pengar, men för en privatperson är det mycket pengar. Så är det. Nu är det så här att vi pratar i första hand idag om 20-talet. Och då skulle jag vilja veta, hur ofta gick bussen? Har du någon uppfattning om det? Du var inte med själv.
Nej, Det var lite för tidigt, va. Vi har ju en turlista här på Dalarö till exempel. Där körde man ju bara två turer på morgonen och två på eftermiddagen, va.
Mm.
Och det var ju Kalle Ryd som startade Dalarö-trafiken 1919 med drosker bland annat. Och sedan gick man över till och köpa T-Forder. Ja. Och byggde dem, förlängde ramarna och satt ordentliga karosser på dem. Och då körde man till Hannes järnvägsstation här, men sedan så utsträckte han själv körningen in till Södra Bantorget, varför han hade ingen tillstånd på.
Nej. De här tidtabellen som vi har framför oss nu, den är från 1927. Ja. Och där kan vi alltså läsa att det där var sökendagar, ja. Från Handen till Stockholm.
Ja, arbetståg. Ja, man körde till, för då fanns garaget här uppe i Handen. Då körde man, hade man utgångsläget härifrån.
Just det.
Men som till Dalarö till exempel, det här, det står jag från Dalarö klockan 7, va, ja, där. Och sedan här...
8.15 till, det var 1, 2, 3, 4, 5, 6 turer, ja, i alla fall.
Sista turen gick 21.30, ja, från stan till Dalarö.
Ja, det var 1927.
Vändelsesidan hade väl lite mera, de hade väl lite mera gnista i alla fall, för där var det faktiskt åtminstone 8-10 turer.
Aha.
Som kom, när de kom igång lite då, när Lolle Karlsson som var trafikchef i bolaget, mm, han öppnade det.
Mm. Så är det. Tyvärr har tiden runnit iväg, och Runar, jag hoppas ju naturligtvis att du är buss och kommer tillbaks hit och berättar vidare om den här trafiken.
Mm.
Så ni som lyssnar, ni får höra Runar vidare, och då ska vi berätta lite mer om just själva trafiken. Idag har jag presenterat Runar för, och vi har berättat lite om hans jobb. Och sen ska vi fortsätta och snacka lite om just hur trafiken gick till. Så är det. Imorgon... ...till den detaljen. Nu ska vi gå in och börja prata med Runar. Och så här var det, Runar, att förra veckan då berättade du om dig själv och det jobb som du har lagt ner. Du har skaffat fotografier och massa uppgifter om trafikstillstånd och gudet allt sånt där, och lagt ner en himlens massa tid på det. Men våran programtid rusade iväg, och det sista som jag vet att vi nämnde, och det var att vi hade en tidtabell framför oss från 1927, och vi berättade hur många avgångar det fanns i den. Sen tog programtiden slut. Så var det med det. Och då ska vi knyta upp det. Och då vill jag veta. De här tillstånden, Runar, som åkarna fick, angav de på den tiden hur många turer per dag eller per vecka, eller vad det nu kan röra sig om för tidsrum, som de fick köra? Eller hade de tillstånd så fick de köra hur mycket som helst?
Ja, från första början vet jag inte om hur det var, om man kunde köra ut som helst. Men om man säger så här, de som hade tvättenrätt när jag körde in tvätt till Stockholm och tog passagerare med sig utan det till sommarkokarna. Jag tror att de blev nog bara uppringda eller kallade att när den tiden går, va, kan de följa med ut till respektive förorter här på södersidan.
Mm.
Men 1922, då börjar man att rikta in sig på när myndigheterna började riva i grejerna. Och då var det fastställda turlistor och fasta hållplatser.
Mm.
Och vändelsesidan där, de hade väl ungefär som Kalleryd där på Dalarö. De hade två turer på morgon och två på eftermiddagen. Och jag får med att Enskede Hanviken, den trafiken, den började klockan 7 på morgon. Och nästa tur var för mig klockan 8. Och på eftermiddagen gick det någonstans ifrån Enskede och ut igen någonting 16 och 17 till 19. Det var sista turen ut.
Ja, ja.
Så att det var inte så där över sig med turlisten, eller med folk heller, var på vardagen, om man så säger. För att de flesta, ja, det var folk som jobbade in i stan också som använde de där turerna, mm, naturligtvis. Men
det var ju säkert då som det är nu, alltså det var dels arbetsresor, ja, morgon och kväll, och sen var det då de här sommargästerna, de som skaffade stugor utåt trakterna här, som åkte buss.
Det är ju bara lördag och söndag om man säger så. Mm. De flesta, eller all, på den tiden jobbas det till klockan 13 på lördagen.
Mm.
I regel så var det tanterna som åkte ut och eldade upp i stugorna innan gubben kom ut på eftermiddagen, om man säger.
Ja, ja. Och så kanske det har gått till. Hurdana var vägarna i största allmänhet?
Var det asfalterat någonstans?
Ja, bitvis var väl inom Stockholms stadsregionen var väl det, men utåt häråt det var ju grusväg. Och i alla fall med att grusvägen var ända så långt som när jag började 46 var, så var det bitvis av Dalavägen eller Nynäsvägen som det heter nu, var bitvis grusväg också.
Ja.
Och på andra sidan handen här mot Årsta och Dalare, där var det efter Skäcksmålskurvan, där var det grus sedan.
Ja.
Så att, ja.
Ja, det var inga autostrader med andra ord. Det kan man inte skryta med. Nej. Har du någon uppgift om när man började använda hållplatsstolpar? Att man så att säga tog för vana att stanna vid vissa vägskäl, det är väl ganska klart. Men börjar man med stolpar redan på 20-talet?
Ja, efter vad jag får fram i trafiktillstånden så har man utdockade hållplatser vid till exempel Skarpnäck och Ekstubben och likadant Trångsund och Vega och sånt där. Och det bör finnas stolpar redan då. Man säger
någonting som angav att här kommer en buss att stanna förr eller senare.
Ja, turlist att sitta upp också på stolparna. Ungefär som i dagens liga.
Ja, det har du rätt i. Kalle Ryds Dalarölinje här. Gick den till torget eller gick den ända ner till hotellbryggan redan från början?
Till torget bara.
Den var till torget. Ja. Där ser man. Annars vet jag att hotellbryggan var väl Dalarös stora samlingspunkt förr i världen. Jag har en bok hemma som heter Skärgården förr. Och i den finns det lite bilder. Och jag har även läst en del andra saker som handlat om skärgården. Och Dalarö var ju då, eller bryggan var ju då en sån där ställe där när båten kom då stod det fullt av folk. Och de skulle varken med eller vänta på någon. Men det var uppståndelse. Mm. Men de här bussarna som från början faktiskt bara var, det har vi berättat om förut, det var ju bara taxibilar, lite större modell i och för sig, men det var vanliga personbilar.
Det var, man kunde ju inte vända med en buss där nere vid bryggan på den, för det gamla sommarhotellet fanns ju kvar, va?
Just.
Och det fanns inte utrymme, och sedan var bryggan i väldigt dåligt skick, va? Så det tål inga större uttryck, om man säger.
Nej, den där bryggan har de väl byggt om ett antal gånger. Nu har man väl byggt en brygga som förhoppningsvis ska klara påfrestningar. För vad jag vet att problemet var ju att den släppte ifrån den fasta marken och så gav den sig iväg. Och jag vet att ett tag hade man bekymmer med att det sjösattes. Det här har inte med busstrafik att göra, men när vi snackar om bryggan. Jag vet att folk åkte ner med lastbilar, kranbilar och sjösatt och tog upp båtar. Och så körde de ner stödben ute vid kajkanten och så löft de båtar och då var det påfrestningar. Det kan man ju mycket väl förstå.
Sista gången gav sig vid bryggan då åkte en sån här kompressor som man driver borrar i gatorna.
Ja.
Den ska ligga ungefär 80 meter utifrån bryggan. Så pass brant lutar utifrån bryggan, påstås det.
Ja, det är djupt redan vid bryggan. Jag får mig att det är 20 meter redan vid kajkanten där. Det är sånt där. Så ligger det till med det. De här garagen som finns är jag lite nyfiken på. Vi har det gamla bussgaraget i Handen, det som låg här nere vid Runstensvägen, Dalarövägen vid det korset, ovanför Handels sjukhus, eller bredvid Handels sjukhus idag. Det invigdes 1924, vet jag. Men vem var det som lät bygga och använde det där garaget?
Kalle Ryd.
Det var Kalle Ryd som gjorde det.
Disponerade det ända till han gick omkull, om man säger. 1928 övertar, eller 26 var det, nej 28 är som Leonard Jansson,
ja,
bankfabrikören där övertar.
Mm.
Och då var det så här att Ryd skulle hålla servicen på vagnarna där, men han var väl lite blåst på pengarna av Leonard Jansson, så han stupade på jobben.
Ja, så var det. Men Kalle Ryd var det som lät bygga och han använde också det här garaget från första början. Hur länge användes det där garaget?
Ja, nya garaget byggdes ju 39 här, det som ligger nu här uppe på Malmar. Men jag vet att man hade uppställning där under kriget för vagnarna som inte gick på engas. Då stod det väl en 10-12 vagnar bland, så hade man sån där plåtskjul man hade vagnarna stod i bland annat. Men en 4-5 vagnar stod på baksidan och på utsidan också.
Du har ett fotografi uppslaget här på bordet. Mm. Det här är väl gamla garaget i Handen?
Nej, inte det här.
Alltså är det inte? Nej,
det här är tillhör Sturebylinjerna.
Aj då, okej.
Okay. Ja.
Du har nämligen tagit ur en vinkel som jag inte har sett garaget. Nej. Jag såg garaget när jag var grabb, men då var ifrån Runstensvägen.
Ja. Nu tog jag inte med mig de bilderna på det, för att vi snackade ju om att
ja,
snacka med trafiken här. Så att,
ja, precis. Nej, det är inte, det var bara så att i och med att det låg uppslaget så
var det nyfiken. Men det här är ju sådana garage som har tillhört bränsletrafiken om man säger. Men nu är det här, vi ligger vi på 20-talet bara. Så att, och så har du då Dalargaraget.
Ja.
Det är ju byggt av Dråsbyggen Svibar jag har fått fram.
Ja.
Och då, enligt Kalitzén, då användes garaget för bränsletrafikbussarna där nere. Och, eller ja, någonstans i alla fall, kanske under Kalle har reda på det där.
Ja.
Men då fanns det verkstad där nere, så man fick reparera vagnarna även där nere.
Ja. Kalle Litzén som Runar nyss nämnde, han kommer att vara med här nästa måndag. Han började att köra buss 1931. Han kan berätta lite grann om hur det var på den tiden i alla fall. Ska du berätta var det här Dalargaraget låg någonstans?
Ja, det låg precis alldeles in till kanalen, vid bron låg det. Nu är det en ny sträckning där de byggde om gamla bron. Men före detta så gick vägen ner till garaget. Den gick på vänster sida om garaget ifrån Stockholm räknat. Samma sida som kyrkogården nu. Mm. Och där var en skarp högersväng, va?
Ja.
Och som man körde upp till Dalen. Men sedan 1900, ja, var det på 40-talet någonting, då byggde man den här nya bron och ändrade vägsträckningen så att den kom på höger sida om garaget.
Ja. Mm.
Och garaget är byggt någonstans på 20-talet också. Ja. 22, 23, 24 kanske.
Mm.
Och när gengasen kom, då fick man lov att bygga ut garaget. Det var tre portar, för vagnarna var inte mer än 8 meter långa. Då fick man bygga ut en holk liksom på mittporten, bara för att man kunde inte köra med en släpvagnsaggregat med gengas på till Dalar, utan det var fasta aggregat som hängde bak på vagnen. Och då måste man ha ett utrymme, extra utrymme, och då byggde man där holken.
Aha.
Och den var till kvar till som när det var större vagnar också.
Ja.
Men någonstans 91-92 så revs det där garaget, i och med det att det var ny väg ner, nya bron över kanalen.
Ja.
Så där omkring 91 eller någonting, 92.
Ja, ja, det är alltså mindre än 10 år sedan som det är allra äldsta bussgaraget nere i Dalarö revs.
Så sedan fanns det uppe på Birjalsvägen uppe på Dalarö, man åker mot Amerikaberget. Då.
Ja.
Där fanns det ett garage också, men där gick det bara in en liten T-fotbuss. Det var allt som gick in där.
Ja. Var det äldre eller var det en sen? Det var äldre det. Ja, ja.
För Kalle Ryd bodde där uppe på Birjalsvägen.
Gjorde han det?
Ja,
men Kalle Ryd var väl Handenbo från början, eller? Var han Dalaröbo?
Ja, jag tror han kom. Ja, jag ska inte låta det. Jag kan nog inte säga riktigt om han var Handenbo. Vad jag vet så var han Dalaröbo.
Ja.
Det är det enda jag kan svara på. Men det som du säger nu, att han eventuellt kan ha varit Handenbo, det är nog möjligt. Tror du.
Ja. Vi har ett garage kvar. Vändelsegaraget.
Vändelsegaraget, ja. Ja, det bör vara byggt någonstans 23-24 det också. Eller kanske tidigare 22. Det gamla treskjulna som han sa, det var ett så stort garage. Och det brann ner pingstafton 1941, och då byggde man nytt garage där, och det var det som fanns nu till dagens läge när det revs för bostäderna där.
Mm.
Dessutom fanns det ett litet hål till där man hade utförde verkstadsjobb med varm på vagnarna.
Jaha, så att säga en separat verkstadsbyggnad.
Ja, den låg på vänster sidan när man kom in på från vänstervägen räknat.
Ja, ja, ja. Ja, just
där
det.
Där använder man till att reparera vagnarna.
Ja, och den stod nog kvar lika länge har jag fått.
Ja, den stod kvar lika länge faktiskt. Så det, så att
det är inte jag varit där sedan.
Ja, jag var där i januari och jag hann precis vara med och ta när de sista gaven på garaget rök för grävmaskinen.
Jaha.
Jag hann precis dit då.
Det ser man. Det var garagen här. Nu lyssnar vi på lite musik emellan. Och idag dansar vi till, om vi nu är intresserade av det vill säga, till El Gatos. Här sitter vi och pratar på bara, för vi bläddrar nämligen i Runars fotografialbum. Det som mycket väl skulle kunna bli en alldeles fantastiskt fin bok om gamla bussar och busstrafik. Och jag måste säga att jag är imponerad av kvaliteten på bilderna. Vad var det där för... Jaha, det är Skurugaraget.
Stureby.
Stureby.
Så.
Ja, vi hade någon som vi snackade om före. Den här ska vi snacka om. Nu försvann den.
Här kommer den.
Här kommer den. Den kan vi ta som en som första buss. Och det är nämligen så att det är den här Studebaken som användes att köra på linjen mellan Västerhaninge station och Årsta havsbad. Nej. Du snackar om, du har bläddat upp en annan Studebaker. Det är inte den, det var det jag tyckte.
Nej, den där ska du inte gå efter. Det är den.
Nej, nej, men jag läser texten där så. Jag förstår. Den. Jo, men det kan ha varit den.
Ja, den gick mellan Handens järnvägsstation och Vändelsö Malmö.
Ja, ja.
Där gick den mellan.
Det gjorde den, ja. Och det var ju Nynäsbanan som startade den trafiken ursprungligen. Men, var det deras buss, eller?
Ja, det var deras.
Det var deras buss. Ja.
Men Kalle Ryd hade det där som en entreprenad. Mm. Men jag vet inte om han hade den bussen. Men vad jag tror så, vad jag kommer ihåg, så stod den här nere vid där Källvägen kommer ut på Dalarvägen. Ja, det finns inte kvar nu där. Eller på Vändelsövägen.
Uh-huh.
Där stod den för att en kille som hette Kellerman som körde den där vagnen. Och då var det en brunmålad som tågarna var.
Järnvägsvagnarna, ja. Mm.
Och den han körde där, jag vet inte hur pass många turer. Jag har inte gått fram det, hörde. Men ja, den stod i alla fall där som,
Men det här skulle faktiskt kunna vara, om inte samma, så i alla fall en likadan buss som den som han, Konrad Gustafsson, hade. Mm. För han sålde den ju 1932. Mm. Och det här är en Studebaker 1930 års modell, va. Mm. Typ M76, vad nu det kan ha stått för. Ja, det är ju förmodligen det, va. Det står att den hade 96 hästars motor och sexcylindrig motor på 96 hästar, ska jag väl säga. Cylinderdiametern var 98 gånger 127
millimeter,
ja. Ja, det förekommer ju tum i såna här angivelser också, speciellt på amerikanska bilar och engelska motorer angavs förr i tum. Jag tror de gör det ännu. Jag är med 17 på att köper du en ny Perkins motor så tror jag nästan att det står angivet i tum.
Ja, det kan nog tänka sig.
Både volymen och måtterna faktiskt. Det var den, men detta var alltså 1930 års modell. Och var det inte så att den här bussen, nu ser vi högersidan på den här bussen, var det inte så att det var flera dörrar på vänster sida?
Det var sedan typ samma som en personbil. Han såg ut som en personbil, men däremot så var den 7,20 lång, 7 meter och 20 centimeter lång, va?
Ja.
Och det var ingång för varje sete, om man säger. Det var, ja, setena var ju på tvären rätt över i vagnen, ja, samma, ja, som personbil.
Ja.
Och man gick in genom respektive dörrar till varje sete.
Det var inte ens så att det var motvända säten, så att...
Nej, det är inte det. Här kan man se svagt, va, att göra sig handtagen, va, att det.
Ja, precis. Ja. Och det är en ganska festlig variant.
Jag hade sånt där förut.
Mm. Om man skulle behöva dörrvakter på sån här buss, en jävla massa dörrvakter gick åt. Idag när vi alltså är 12 meter långa.
Ja, ja.
Jag har inte räknat hur många sätespar det finns.
Ja, jag brukar säga att ni kan inte hålla reda på dörrarna, brukar säga.
Ja, vars rätt. Så illa är det faktiskt inte. Det är trots allt inte mer än tre. Förutom framdörren så är det två dörrar till. Inte ens på ledvagnarna, fast de är 18 meter långa, så är det bara två dörrar förutom framdörren, va. Så ligger det till. Ska vi ta någon annan? Någon utav 20-talsbussarna?
Vi ska ta och bläddra iväg här.
Kan vi till exempel hitta någon av de här Fordarna? Hade du som med?
Jo, de kom med.
Det är rena guldgruvan, kan jag tala om för lyssnarna. Här skulle man alltså kunna sitta och bläddra. Jag har ju gjort det förut. Vad är det där för en?
Den här, nej, Stockholm är det Daimler Mercedes.
Ja, den duger att berätta om den också. Ja,
den gick i trafik på Stockholm Älvsjö. När Älvsjö-trafiken drog igång så var det en kille som hette Olof Gustav Andersson och Johan Ferdinand Johansson öppnade trafiken 1923 eller 22 tror jag det var, och köra ifrån Ringvägen via Huddinge och vägen ut till Älvsjö. Älvsjö station. Och där vände man. Och då hade man de här gamla kärrorna. Det här är en gammal Daimler Mercedes. Det står inte i instrumenten av Mercedes, det står bara Daimler, va? Men det är samma vagnar i alla fall.
Mm.
Och den här korten fick jag av en äldre dam. Hon var väl någonstans från 80 år. Hon hade åkt med, nu står det två personer utanför, till personal vid vagnen. Va?
Mm.
Och den här ena farbrorn, han som kör, han har väl lite för mycket innanför västen, om man säger, frågan om mat, inte något annat, drycker inte, utan mat. Hon åkte, hon gick i Södra Latin inne på Söder och åkte från Älvsjö och in till Stockholm. Och den här turen 7.30 eller vad hon sa, eller var 8 någonting, skulle hon åka med. I vanliga fall hade hon gått och väl in till skolan när den började. Men den här, jag tror han heter Blomqvist, det är Blomgren som körde.
Ja, ja.
Han körde så jäkla sakta så hon kom för sent till skolan varje gång.
Aj då. Mm. Ja, körde sakta på den tiden. Ska du tala om ungefär hur fort bussarna gick?
Kanske 35-40 på sin höjd, en sån där. Det här var ju ordentliga gumringar på. Det var inte genomgjutna hjul på dem som det är från början, va. Men då också är det gamla lastbilschassin, va. Eller gamla,
ser det.
Det här har de satt på. Det är tydligen en nytt karosseri och nytt chassi också. Men de rullar väl fram. Den här var inte med på 22-35 hästar i instrumentet, va.
Ja.
Och fyrcylindrig.
Ja. Det står ingenting om vad en sån här vägde, vad den hade för tjänstevikt eller totalvikt, ja, eller någonting. Där har vi
1360 kilo i skattevikten på den.
Skattevikten.
Sen har tjänstevikten 3625 kilo.
Ja.
Och så har det hjultrycket 1995.
Ja, nästan 2 ton i hjultryck. Det står ingen skillnad på fram och bak här. Nej,
det gör inte det.
Nej, men man kan tänka sig, visserligen så låg ju motorn fram. Det här, de här byggena ska vi försöka beskriva. Om ni tänker er, de flesta människor har en bild av en gammal T eller A-Ford på näthinnan. Och i princip så ser de här ut likadant. Sen har man bara byggt på en stor låda. Det finns olika variationer. För som vi nämnde redan förra gången, så var det ju inte som idag att nästan alla bussar ser likadana ut. Utan då var det skillnad inte bara på fabrikat, utan även från den ena modellen till, eller den ena exemplaret till den andra. De gjordes ju för hand varje buss för sig. Och det innebar att det inte alltid var så noga med att de gjordes lika.
Det fanns ju här i Stockholm, för då fanns det ungefär uppemot 10 stycken sådana här karosseribyggare, förstår du, som är, fick väl lämna olika prisuppgifter på vilken som var billigast, vet du. De har sett så här, så är instegshöjden väldigt hög, va? Nu här har man fått sänka dörrbron bara för att kortare kunna kliva upp.
Ja,
annars från föregående bussarna en gång på världen, då var det insteg på bakgaven.
Just det. Då var det, det var ju så att säga lite lastbilstuk då. Ännu mer lastbilstuk på de bussarna.
Och sedan är ju den där väldigt förnämlig. Här är förarhytten inbyggd. Men de flesta var med öppna. Föraren fick sitta öppet medan passagerarna fick sitta inomhus.
Mm, mm. Runar, vi tar och låter Alice Babs berätta om mig och dig. Här förstår ni som lyssnar att medan låtarna går så har vi en massa annat snack. Nu var det telefon som kom. Och sen dessutom så skruvar Christer ner volymen på högtalarna, för han har hörlurar över sitt huvud. Så jag hör inte varken när låten börjar eller slutar mellan varven. Så är det med det. Den som ringde nu, han undrade om vi inte kunde berätta historier, det vill säga alltså roliga historier. Och jag kan väl säga så här att jag kommer att göra det förr eller senare. Än så länge är ju det här programmet Linje 800 lite i sin linda. Och även om jag håller på och tror åtminstone, det vill säga jag själv tror att jag håller på att finna formen för det, så är det ändå så att jag står så där eller sitter och inte riktigt vet hur det ska bli i framtiden. Men jag ska göra vad jag kan i alla fall. Och det här med historier, det kommer säkert in. Jag kan nämna att jag själv har skrivit en del, kanske inte just roliga vitsar, men jag har tecknat ner lite av händelser som jag har varit med om, som har varit lite roliga så att säga. Och allt eftersom händelserna preskriberas, så tycker jag att då kan jag räkna eller använda mig utav dem här i radio. Nu har jag lovat att berätta en historia direkt. Och då var det så här att en person var ute och skulle köpa en villa i ett villaområde. Och då frågar han naturligtvis den ägaren som är boende i villan, hur lång tid tar det att gå till bussen? Ja, det vet jag inte, sa han, för jag får alltid springa. Så var det med det. Nu ska vi gå vidare. Och vi hade en bild till. Det var bilder vi höll på med. Och hålla reda på klockan här också mellan varven. Mm, just det. Det var den vi skulle berätta lite grann om.
Ja, det är också. Det är en gammal Fiat som besiktades den 14/10/1920. Och det förmodar jag har varit från första början, så det var en sån här skynkebuss som man säger. Med trebänkar och pressäng. Men här har man byggt om den och fått en någorlunda hyfsad kaross på den. Och, men ofta också sitter föraren ute i det fria. Han har bara vindrutan framför sig. Det är det enda han har. Ett tak över sig också har han visserligen. Men för övrigt så sitter han ute i det fria. Men däremot folket sitter inne i en kupé.
Vi kan nämna då att den här vindrutan, den går inte upp till taket. Nej. Utan det är en glipa på, vad skulle vi uppskatta det till, en 40 cm åtminstone, ja, tror vi. Det jämfört då med de figurerna som står runt omkring. Och sen sitter den väl dessutom framför takets framkant. Ja, det så det bör bli en ganska bra glipa för regn och snö och elände.
Men dock den här lilla sedan tog 17 passagerare. Det ska jag kunna tänka mig att, att det är inklusive ståplatser. Högst en 8-10 skulle jag förmoda.
Om vi gör en liten grov gissning så ser vi att det är 1, 2, 3, det är 4 fönster på var sida. Om det... De här är inte så breda, så här får du nog inte plats 4 personer i bredd.
1,86 bred, ja.
Den är 1,86. Om vi räknar med att normal sitsbredd är cirka 50 cm, man klarar sig ibland på något mindre. Men delar vi 1,80 i 4 eller i 50 cm, då får vi bara plats med 3 personer. Men okej, man var väl inte så noga, det var kanske 4 platser i bredd. Om det inte var någon mittgång att gå i dessutom. Nej, det kanske var.
Ja, det tror jag. Ja, det,
ja, något, på något sätt måste man ju ha tagit sig.
Ofta så var det ju långbänkarna kvar, va, efter ja. Det man har...
Men de här ser man ju på figurerna att de sitter inte på en långbänk ut efter sidan, utan de sitter vända framåt.
Vi kan väl plocka fram
det. Tror vi. Ja, vi håller oss kvar, för bilen eller bussen kan vi kalla den för. Det är ju inte helt ointressant. Det står ju klart att